You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Wow-podden och jag är Emily Lohman, ett serviceproff som vill höja statusen på serviceyrket, kvaliteten på service och göra det enklare för vem som helst att ge wow-service till sina kunder, gäster, följare, medborgare. Det gör jag genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service, wow-service. I podden får jag chansen att prata service och kundupplevelser med inbjudna gäster som jag inspireras av och som jag hoppas kan inspirera dig. Så nu dyker vi in i det här avsnittet.
Hej och välkommen till Wow-podden och välkommen till Wow-podden, Tamara Maskovic-Wengborg.
Tack!
Så kul att ha dig här. Innan vi drar igång, kan du berätta lite kort, så här, vem är du, vad gör du och varför gör du det du gör?
Ja, spännande. Ja, Tamara Maskovic-Wengborg heter jag. Jag är specialist på konflikthantering och jag är också medgrundare av Medlingscentrum. Mm. Där vi utbildar chefer och HR i konflikthantering och där vi också hanterar arbetsplatskonflikter. Och det här med konflikter, det har varit som en passion för mig i 20 år. När jag tittar tillbaka på mitt yrkesval så säger jag, har jag jobbat i Sverige? Har jag jobbat på Balkan? Har jag jobbat i södra Afrika? Allt handlar i grunden om konflikt. Det är någonting med mänsklig interaktion som jag tycker är så spännande. Så ja, och i höstas så lanserade jag en bok, Samarbetet skaver, där jag har kokat ner så mycket erfarenhet. Och det är en bok för chefer och HR, som en handbok helt enkelt i konflikthantering. Mm.
Spännande. Ja. Var får man tag i den?
Säger jag. Överallt.
Ja, kul.
Den finns ute helt enkelt. Mm.
Men hur kom du in på det? Liksom, nu blir jag nyfiken så här, från första början. Alltså, hur hamnar du just med konflikthantering? Vad hade du för roll, eller liksom, vad gjorde du innan? Vad började du din karriär eller arbetsliv?
Ja, jag tänker att jag redan som barn började vara i den medlande rollen utifrån den uppväxt som jag hade. Så någonstans har jag ju blivit djupt präglad tidigt, kan man säga. Ja. Och sen så har det på något sätt hängt med sig. Och idag har det blivit mitt professionella guld. Ja. Så vilken yrkesroll jag än har haft så ser jag att just mänsklig interaktion och konflikt har varit en ingrediens i det hela.
Coolt. Ja, härligt. Ja, man tänker så här, konflikt, så kanske inte det är något som så här klingar. Man associerar ju ord med olika saker och konflikt kan vara så här, men du är bara passionerat och verkligen så här lyser och fladdrar med armarna och så där. Och han bara, konflikt, så här, håller för sig lite. Så det tycker jag, alltså det är så inspirerande och härligt. Och jag tror, alltså konflikter är ju liksom någonting som alla stöter på. Det är ju privat, professionellt.
Och ofta får jag ju höra, hur orkar du arbeta med konflikter? Mm. Och jag känner så här att det finns en, alltså med rätt små medel och med enkla grepp så kan jag uppnå väldigt goda resultat. Så att jag har en payback som är instant många gånger när jag hanterar konflikter på arbetsplatser. Wow. Så att
men om vi kommer in på det, så här, vad är egentligen en konflikt och finns det olika typer av konflikter?
Ja, men istället för att besvara den frågan teoretiskt så skulle jag vilja säga att för mig handlar konflikter om engagemang. Det som gör att vi människor vill någonting, som gör att vi driver frågor. Och det är ju helt fantastiskt och viktigt, särskilt på en arbetsplats, tänker jag. Att vi har olika erfarenhet, vi har olika perspektiv, vi har olika driv. Vi krockar ibland i de här olikheterna.
Mm.
Och det är ett syre som är helt grundläggande viktigt för en verksamhet. För i den hettan som kan uppstå så finns ett undersökande också som har en möjlighet att ta form.
Mm.
Om man har ett ledarskap som också har en modererande roll i det som sker. Och ur det här kan det växa visioner, kan det växa idéer, kan det växa nya tankar. Och det är fundamentalt viktigt. Annars kan en verksamhet stanna av eller stagnera på ett sätt om vi inte har det drivet och engagemanget.
Mm.
Så det tänker jag är viktigt. Och att vara oeniga är egentligen, det är naturligtvis inte en konflikt i sig. Utan konflikten kommer sen när vi på olika sätt vill röja varandra åt sidan så att säga. För att få igenom det där som vi faktiskt tycker är väldigt viktigt.
Mm.
Så konflikter är inte något vi har. Det är någonting som vi gör med varandra. Det är beteendet som kan bli över som ett resultat av den frustration som man känner helt enkelt.
Jag tycker det var fint, ett fint svar på vad det är och att, som du säger, att det kan liksom födas någonting, att det är en möjlighet i det här.
Mm, det är det faktiskt verkligen, och det, vi måste ta fasta på det. Och jag tänker att chefer som går med grupper som är i konfliktsfria zoner för länge, ja, men de går potentiellt miste om väldigt mycket potential. Det är någonting som inte frigörs om man liksom inte gnuggar sig på varandra.
Nej.
Eller på varandra, men mot varandra i alla fall.
Exakt. Ja. Men det kan jag också, så här, när jag tänker tillbaka, så här, när man har haft olika förhållanden, liksom relationer överlag. Det behöver inte bara vara den man har varit tillsammans med, men i relationer, de som jag är närmst och tajtast med, det är ju de jag har haft någon typ av konflikt med. Och de andra, det funkar ju också bra, och jag har jättefina sådana relationer också. Men en del så behöver det verkligen gnuggas till där för att det liksom ska utvecklas och komma någon annanstans.
Ja, för mig är också konflikt kontakt.
Ja.
Och det är liksom inte i så många andra vardagliga situationer där vi på något sätt tvingas till kontakt så pass mycket. För att du och jag ska liksom brygga över den här situationen så måste vi gå rätt nära varandra för att förstå vad vill du, vad tänker du, vad känner du och hitta en väg framåt. Mm. Så konflikt är för mig väldigt mycket kontakt, och det blir liksom som ett kvitto om vi reder ut det att vår relation håller liksom så.
Exakt.
Vare sig det är privat eller på arbetsplatsen. Så paradoxalt nog så finns det som en utvecklingsmöjlighet i våra relationer och i oss själva och i hela team förstås också av att kunna överbrygga, att vara i konflikt och överbrygga det på ett klokt sätt och att inte låta det spilla till den där destruktiva delen av konflikt där vi på olika sätt mejer ner varandra och liksom bli oschyssta helt enkelt.
Ja, precis. Men det är som du säger, med att komma nära och verkligen så här, gå på djupet med. Så man lär ju, om man gör det på rätt sätt, känna varandra bättre, bättre upplever jag.
Exakt.
Så att man får lite personlig utveckling där också.
Ja.
Men vad är de vanligaste anledningarna till konflikter i en grupp eller organisation? Jag jobbar ju mycket med kundservice och mycket grupper, det är stora organisationer. Så här, vad ser du liksom de vanligaste anledningarna till det?
Ja, men det finns ju flertalet vanliga anledningar. Men jag skulle vilja stanna upp med en som jag tycker är så viktig.
Mm.
Och jag tänker så här. Om du som ledare och HR ser till att det är städat i organisation och struktur. Mm. Så är det oerhört konfliktpreventivt. Att ha koll på roller och mandat och mål och prioriteringar och arbetsprocesser. Och försöka få till det så tajt som möjligt.
Det
gör att medarbetare vet vart de har varandra.
Mm.
När det finns liksom en otydlighet i den grunden, då vet man plötsligt inte riktigt vart man har varandra.
Nej.
Och mycket kan bli rätt i ett luddigt landskap beroende på hur vi tittar på det så att säga. Och det som är problematiskt med det hela, det är att när medarbetare hamnar i den här typen av situation där grunden liksom inte riktigt håller och är otydlig, så förstår man oftast inte att det är det handlar om.
Nej.
Utan man tänker att det är något fel på personen i frågan, kollegan i frågan. Mm. Som inte informerar som den ska eller som inte involverar den som den ska. Eller varför man inte är tillfrågad eller vad det nu kan vara. Någon är inne på ens hemmamark av arbete eller vad det kan vara. Mm. Istället borde man ju gå till sina chefer och säga, hörni, det är otydligt. Men det är inte det som händer. Utan det blir istället lätt personkonflikter. Och när det blir personkonflikter, då kan det lätt bli geggigt och stort och eskalerande. Så att håll koll på organisation och struktur, det är otroligt förebyggande. Och där du ser som ledare att här finns det en otydlighet, ja men uttala det öppet i din grupp. För att det är klart att det finns. Det kanske en ledning som inte hunnit fatta beslut kring en fråga. Eller det är någonting i samhället i världen som gör att man inte kan ha större klarhet. Och vissa branscher, allt baseras ju på att man ska finna kartan. Liksom så. Att det är det som är grejen. Att man inte vet men man undersöker sig fram. Men att lyfta det som ledare och säga, här har vi en otydlighet. Vi behöver bara... Vi kan inte göra så mycket kring den just nu. Den är besvärlig. Det skapar liksom inte en smidighet för oss. Hur ska vi tackla det? Mm. Är det någonting som vi behöver tänka kring det? Mm. Och det brukar underlätta.
Så bra. Jag gillar det här också. Men du sa preventivt. Alltså att jobba liksom också proaktivt med saker. Så här, vi vill inte ha konflikter. Hur kan vi förebygga det? Och jag känner igen det där du säger. Och det kan lätt bli också så här, vi och dem. Och så här, nu gjorde den personen det. Men det var... Det ska väl jag göra, eller de ska inte ens göra det. Det ska ju någon annan göra, att det är liksom, det är otydligt.
Alltså jag brukar säga till chefer att när ni hanterar konflikter så ska ni sätta på er era största öron vad gäller organisatoriska aspekter och verkligen lyssna in en situation och fundera på, finns det någonting i den här konflikten mellan de här medarbetarna eller i den här gruppen som faktiskt handlar om otydligheter i organisation och struktur? För att då kan du fånga upp det. Det är inte säkert att medarbetarna ser det. Då kan du fånga upp det och täppa till den håligheten ut med vägen för att förebygga och effektivisera framåt helt enkelt.
Så bra. Det där gillade jag, de stora öronen, verkligen tänka. För annars kan det bli att man sitter och så här, vad sa den här personen och vad sa den? Och hur löser vi det här nu? Utan så här, att ha liksom ett annat perspektiv när man går in i och försöker lösa konflikten. Den tar jag verkligen med mig. Vad är de vanligaste anledningarna till konflikter i en grupp? Just det var vi inne på, det blir ju grupporganisation, precis. Hur kan man minska antalet konflikter och förebygga dem, var vi också inne på. Är det någonting annat som du liksom vill lägga till där? För jag tänker...
Ja, men jag tänker kring det här förebyggande arbetet, för det är så himla viktigt. Och då tänker jag så här, att det viktigaste verktyget som jag tar till, det är faktiskt min nyfikenhet i mitt ledarskap. Det vill säga, se att det finns en förändring i hur medarbetarna samarbetar, eller se att en kollega beter sig på ett lite annorlunda sätt. Att vara nyfiken kring det. Att ta den åt sidan. Och säga, men du hörru, det kändes som att du blev frustrerad på det där mötet. Vad handlar det om? Så. Och boy, vad mycket du kan förebygga av bara den nyfikenheten. Så att det där grumset slipper eskalera och gegga och ha sig. Så nyfikenheten är så viktig. Och så tänker jag att det är viktigt att ta tag i saker i tid. Och då måste du ha ett signalsystem runt omkring dig som ledare. Som fångar de här signalerna i tid. Och ett sätt som vi arbetar väldigt mycket, till exempel, alltså bara hos oss på Medlingscentrum, det är att vi har trafikljusmöten. Och det är 3-4 gånger om året så samlar vi vår personal. Det tar max en timme, en kvart. Och så säger vi, vad i vår arbetsmiljö fungerar bra? Vad i vår arbetsmiljö fungerar inte bra? Och så skriver de på post-it-lappar. Rött, det här behöver vi åtgärda. Gult, de här delarna behöver vi ha koll på. Det kan bli bekymmer. Grönt, det här funkar bra. Liksom så, det här är peppigt. Och så går vi igenom det här. Och jag hinner inte beskriva den här modellen ingående. Men det finns på YouTube att hitta. Om man slår på Medlingscentrum trafikljusmodell. Bara en sån instruktionsfilm på bara några minuter. Och det som är fiffiga med den här typen av forum, det är att alla måste ta sitt medarbetaransvar. Ingen kan ducka i den typen av möten. Så alla blir ansvariga till att ta fram det som potentiellt skaver. Och det som faktiskt är väldigt härligt och bra. Så.
Mm.
Och tillsammans så kan man sedan titta på, ja men det som inte funkar, hur ska vi göra? Det här är inte en to-do-list till chefen, utan hur ska vi göra de här frågorna tillsammans i teamet?
Mm.
Vad har ni för förslag? Vem tar ansvar för den här specifika frågan? Och så vidare. Mm. Jag tycker att det är ett sjukt bra sätt att fånga signaler på.
Verkligen.
Och jag har varit som chef väldigt hjälpt av den här typen av forum.
Mm.
Där jag har fått fånga saker som jag faktiskt själv inte har sett.
Nej. Mm. Men jag gillar det du säger, och just att involvera. Och medarbetaransvaret. Alltså det ligger inte bara på chefen eller ledaren. Utan det är ju faktiskt allas ansvar att se till att det här fungerar. Och många gånger så sitter ju medarbetarna på väldigt bra förslag på hur man skulle kunna lösa någonting och vad man skulle kunna göra. Så att man inte som chef eller ledare känner sig ensam i det, utan så här, nu gör vi det här tillsammans. Så.
Exakt.
Det är ju samma mål liksom, och vi vill ha det kul och må bra på jobbet. Så. Den ska jag googla upp i alla fall. Men hur ska jag veta när jag som chef ska gå in och hantera en konflikt eller inte?
Ja, men det är en bra fråga. Mm. För samtidigt så säger jag ju att det liksom, att det hettar till ibland och att det finns en oenighet, att det är liksom viktigt i sig. Så. Men jag brukar tänka så här. Jag har som 3 guidefrågor som jag skannar när jag måttar en situation. Så ser jag att de här medarbetarna, de är uppe i någonting. Så. Påverkas deras arbete? Kan de samarbeta på ett sätt som där de fortfarande hanterar och löser arbetsuppgifter tillsammans. Ja, okej. Okay. Det verkar funka bra. Då kan jag ligga lite lågt. Jag kan bara meddela att jag ser att de är uppe i den här processen. Se till om jag kan hjälpa till. Men annars så ligger jag lite lågt.
Mm.
Men om deras arbeten börjar påverkas i hur de arbetar tillsammans, då är det en tydlig signal för mig. Okej, okay, det här funkar inte riktigt. Då behöver jag gå in och hantera den här situationen.
Mm.
Och samma sak med en annan aspekt, arbetsmiljön. Hur påverkar den här situationen arbetsmiljön?
Mm.
Blir andra kollegor oroliga eller tycker att det är besvärande?
Mm.
Eller att det påverkar deras arbete?
Mm.
Tydlig signal för mig.
Ja,
att okej, okay, jag har ett arbetsmiljöansvar, självklart. Då går jag in och hanterar den här situationen.
Mm.
Eller som en tredje, finns det risk att den här situationen eskalerar? Och den är lite marig, det är ibland svårt att måtta det.
Mm.
Men se att det finns en risk, eller se att den börjar eskalera. Vilket kan göra att fler börjar bli indragna i den här situationen. Ja, men då är det ju en tydlig signal att här behöver jag gå in som chef.
Mm.
Och lyssna in, vad handlar det här om? Och bilda sig om en uppfattning om hur man ska hantera den.
Mm.
Mm.
För man kan ju prata om det här också, jag bara kommer att tänka på det, så här konflikträdsla, att en del är liksom konflikträdda. Är det liksom vanligt när du kommer ut att många liksom tycker att ja, men jag är nog konflikträdd och jag tycker det är obehagligt och sådär? Eller vad upplever du? Är det många chefer och ledare som är det? Eller är det att man inte har så här, ja men jag hanterar det, jag kör bara på. Eller liksom, vad upplever du? Finns det konflikträdsla? Eller liksom?
Absolut.
Ja.
Och det är en utav, om man gör medarbetarundersökningar så visar de väldigt tydligt att medarbetare kan vara rätt ledsa på chefer som faktiskt är konflikträdda.
Mm.
Mm. Och det finns på något sätt en lustig förväntan att man bara av epitetet chef ska kunna bygga samarbeten, att man ska kunna hantera konflikter, och så är det ju naturligtvis inte.
Mm.
Det här är ju någonting som man behöver få erfarenhet av, och man behöver få kunskap. Så här, hur gör jag?
Mm.
Hur förebygger jag? Hur hanterar jag när de väl händer? För det är inte en fråga om, utan det är alltid en fråga när.
Mm.
Och vilka rutiner har vi på våran arbetsplats för hur vi hanterar konflikter?
Mm.
Och finns, alltså klär inte en arbetsplats sina chefer med förebyggande verktyg, hanterande verktyg och en rutin? Ja, men då beror det ju så himla mycket på den enskilda chefen.
Mm.
Och då har du liksom inte en jämn kvalitet i den verksamheten. För du faktiskt hanterar viktiga situationer.
Mm.
Utan då beror det på mig. Och har jag en osäkerhet, ja men då blir det tuffare.
Mm.
Och då kan jag lättare ducka konflikter. Jag vill och känner liksom inte riktigt att jag vågar ta tag i dem. Eller att jag kan gömma mig bakom att nej, inte en grej till. Jag har så mycket att göra.
Mm.
Och så vidare och så vidare.
Mm.
Fast det handlar i grund och botten om en osäkerhet. Mm. När du som ledare de facto behöver visa framfötterna.
Mm.
Och det jag ser att ledare som bygger upp ett konfliktmodigt ledarskap, de får tiofalt tillbaka av att rida igenom de här situationerna med sina medarbetare. För att de bygger förtroende till sig, alltså till sitt ledarskap på det sättet.
Du brukar ju prata om passivt kontra destruktivt ledarskap. Vad är skillnaden och varför är det ena liksom farligare än det andra?
Ja, när ledarskap brister så är det lätt att uppmärksamma det här destruktiva ledarskapet som tar till härskartekniker, som får andra att framstå så dumma och så vidare och så vidare. Men studier visar väldigt tydligt att det passivt ledarskap har till och med än fler negativa konsekvenser än det aktivt destruktiva. Och då förstorades mina öron när jag började läsa om det här. Det här tyckte jag var så otroligt intressant. En passiv ledare, det är en som undviker att till exempel fatta beslut, som undviker att ge information som den bör, som undviker att hantera konflikter. Och naturligtvis kan konsekvensen bli att den befintliga konflikten inte bara riskerar att eskalera. Det känns ju logiskt. Men det studier visar är att det passiva ledarskapet är många gånger den direkta anledningen till varför kränkningar och mobbning uppstår på arbetsplatsen. Och det här tycker jag är så intressant. Mm. Det är någonting med passivitet som förgör. Och om man tittar på grupperna till aktivt destruktiva, till exempel ledare, så ser man att de kan ibland, hur ska jag säga, svära sig samman i en motreaktion tillsammans mot sin chef. Men om man tittar på väldigt passivt ledarskap och vad som händer med grupper där, så smulas de snarare samman och tappar riktning. Varför också ohälsan blir mycket större i den här typen av grupper.
Gud, vad intressant.
Ja, det här är så intressant. Så passivitet är en farlig ledarskapsstil helt enkelt.
Verkligen.
Och vi måste uppmärksamma den på våra arbetsplatser.
Ja. Bli krönt som chef när förändringar sker. Vad är kröning och varför är det viktigt?
Ja, men parera att du till exempel får en ny cheftjänst. Och så får du uppdraget att effektivisera den här gruppen och att göra vissa förändringar. Eller parera att du är befintlig chef men att du får ett utvecklingsuppdrag. Och för att säkerställa att du kan göra ett bra jobb så är det viktigt att du faktiskt är krönt för den här gruppen. Att du ska göra och åstadkomma det här tillsammans med dem. Det vill säga att du har ett mandat att genomdriva de här förändringarna. För annars så kan grupper tro att du verkar efter helt eget huvud som chef. Särskilt om du är ny och får snabbt ett uppdrag av att börja förändra saker och ting. Och det här kan skapa riktiga missnöjen riktigt missnöje i gruppen och en trasslig relation till dig som chef. Och konflikter i förlängningen. Så det här med att bli krönt är viktigt. Och kröning, det går till som så att din överordnade chef samlar gruppen tillsammans med dig och uttalar det här uppdraget som du har. Det vill säga att det är väldigt tydligt att det här uppdraget är förankrat i verksamheten och att du har ett mandat kring det hela. Den tydligheten är viktig för gruppen. Och det här mandatet och den här kröningen ska du efterfråga som chef, även om du ser att inte ledningen per automatik gör det, vilket är de flesta tillfällena faktiskt. Då ska du efterfråga att en kröning görs inför din grupp. För att du vet att mandat och tydlighet, det kommer bädda din väg för en förändringsresa som blir, som möjliggörs helt enkelt.
Det där känner jag igen så tydligt när jag gick in i en roll. Och en ny typ, alltså det var en gammal roll men det skulle göras om när jag kom in. Och då hade ju medarbetarna en förväntan kvar från den gamla rollen, såklart. Men de visste ju inte att jag skulle komma in med min nya roll. Och då var min chef tvungen att gå in och liksom kröta mig i det här. För att det var ju som, då ska inte du göra det och det här. Bara, det är så mycket frågor, nu behöver det här komma liksom ut till alla på ett sätt. Så man förstår vad jag gör. Så jag var med i ledningsgrupp, men jag var inte ledare. Men jag hade en annan roll än vad alla andra hade. Så att jag känner igen det och kan verkligen förstå vikten av det. Att det blir tydligt.
Så. Ja, det är verkligen det. Annars så kan det uppstår så mycket onödiga skav och så mycket onödiga kostnader. Både ur en hälsoaspekt men också utifrån en produktivitetsaspekt.
Verkligen, ja. Det håller jag med om. Om man tittar på när gruppen, liksom, om man har en medarbetare som är lite mer utmanande. När man ser liksom att gruppen runt den medarbetaren vägrar samarbeta. Hur ser liksom medarbetaransvaret ut där, tycker du?
Ja, för det som kan ske ibland är att gruppen till exempel har en kollega som på olika sätt känns besvärande. Mm. Och det går så långt så att det blir liksom olustigt eller det är strävsamt. Ja. Och till och med att det är jobbigt och oroligt kring den arbetsrelationen. Mm. Och då kan medarbetare börja ducka sitt ansvar i att faktiskt ta hand om situationer som uppstår.
Mm.
Och det jag också upptäcker när jag hanterar konflikter, det är att det inte är så sällan chefen som också bidrar till det beteendet.
Okay.
För det är inte så ovanligt att chefen själv känner att det är jobbigt att göra med den här medarbetaren. Eller att chefen till exempel till och med är rädd för den här medarbetaren. För det är klurigt och svårt. Och kan direkt eller indirekt skicka en signal till sin grupp som säger ungefär så här. Ja, men jag förstår att ni inte vill ta de här samtalen med er kollega.
Mm.
Och det är helt okej att ni inte gör det. Och boy, då har man kommit till en jättemarig situation. För då finns en risk att man liksom cementerar och låser situationer som är svåra sen att väckla upp. För självklart har vi ett ansvar.
Mm.
Mm. Och det man som chef behöver göra, det är att uppmuntra sina medarbetare att när det uppstår situationen, då måste vi kunna samtala med varandra. Och ta upp saker med varandra.
Mm.
Och sen är det är inte alltid en självklarhet att man bara klarar det av sig självt.
Nej.
Utan då kan man behöva bolla med sin chef, prata av sig, tänka igenom vad man ska säga för att klara det. Att göra det själv i nästa steg.
Mm.
Eller att man känner så här, nej, det har gått för långt, jag klarar inte det. Och då behöver man som chef stiga in i en mer medlande roll och se till att de här kollegorna får prata ut med varandra. Eller ta hjälp av HR, eller ta hjälp externt om det går liksom längre och så vidare. Men det är viktigt att det här medarbetaransvaret går both ways.
Verkligen.
Och det är farligt när grupper låser sig på det här sättet och inte vill samarbeta. Och ofta är det en kombination då också i form av skitsnack. Att man pratar om den där besvärande kollegan. Och det kan få riktigt tråkiga konsekvenser.
Verkligen. Jag kan tänka mig att ibland att det tar lång tid att liksom, ja men, om det har hänt. Alltså, det kan ta lång tid att återuppbygga det som har hänt.
Exakt.
När det väl har skett, liksom, att det har gått så långt. Men kan man träna på det här? Jag är bara nyfiken. Kan man liksom simulera så här, konflikter och att man liksom tränar på det? Eller är det som typ kundservice, att man sitter skarpt, du får träna när det händer? Liksom? Eller kan man öva på något annat sätt?
Alltså, på Medlingscentrum så vet vi att chefer behöver få träna.
Mm.
Och så när vi tränar chefer, då tränar vi dem i hur håller du individuella samtal, hur håller du medlande samtal. Vi har så här guider som vi använder oss av för att underlätta livet för cheferna. Så här inleder du ett samtal. De här frågorna kan du ta till för att säkerställa att det här processen i samtalet rör sig framåt och så vidare. Jag tror att man faktiskt behöver få träna emellanåt. Så.
Vilken guldgruva att få allt det där.
Ja, men det är ju faktiskt fantastiskt. För det är liksom någonting som vi alla behöver bygga en erfarenhet kring.
Mm.
Och att också känna att man inte är så ensam. Det finns någonting att falla tillbaka på. En process i till exempel hur man gör en medling. Vilka steg man tar. Det finns massa bra kunskap att hämta hem.
Mm.
Det gäller bara att göra det.
Mm.
Och sen så får man bygga sin erfarenhet.
Mm.
Och det är väl så vi gör i livet.
Mm.
Mm. Vi bygger erfarenhet ibland så trillar vi i hålet. Sen lär vi oss någonting av det och sen så tar vi ett nytt tag nästa gång.
Men då är det ju bra att veta, om man har gått en utbildning och fått liksom mer verktyg och guidelines och processer och sådär, så vet jag ju också, det är lättare att rannsaka mig själv efteråt och ge mig själv feedback. Okej, vart failade jag? Liksom, var behöver jag liksom göra om och göra rätt nästa gång och testa någonting nytt? Och men har man ingenting, då är det bara upp liksom och gissa så här, ja men det kanske var det här som gick fel, eller jag sa det här i den ordningen. Alltså man vet ju inte, så man behöver ju verkligen få koll på vad är ett framgångsrikt medlingssamtal till exempel.
Ja men exakt.
Annars blir det ju väldigt svårt, tänker jag.
Ja, och gör man det tillsammans, att chefer får göra det som ett kollektiv, då har man också fler att bolla med, för då har man ett gemensamt språk och man kan tänka tillsammans kring olika situationer som man faktiskt hamnar i som chef.
Och få hjälp av varandra, tänker jag, i det. Att liksom lösa någonting tillsammans. Men det är också som du säger, just med gemensamt språk. Det är någonting som jag brukar få höra också när jag kommer ut och etablerar wow-service. Eller det som de vill etablera som liksom, deras sätt att ge service. Så märker jag liksom efteråt att det är så skönt, för att nu har vi ett gemensamt sätt att prata och se på saker. Vi har en gemensam grund. Det blir mycket lättare att kommunicera då kring det. Och träna tillsammans, utvecklas tillsammans, för vi vet vad vi är och vad det är vi pratar om. Så. Annars har man ju olika associationer, som jag pratade om i början, att jag associerar konflikt med liksom, kanske inte något jättepositivt. Men jag måste säga, efter det här samtalet så ser jag faktiskt konflikt. Det har lite andra färger och ord runt sig nu när jag ser det.
Vad härligt att jag kan peppa igång den delen också.
Ja, verkligen. Så jag hoppas att det är fler som har liksom ändrat sin, ja, men sin känsla av ordet helt enkelt.
Gott.
Ja, spännande. Du, innan vi rundar av så undrar jag om du har någon typ av frågeställning eller övning, reflektion som lyssnarna kan ta med sig och ställa eller göra själva.
Ja, men för mig handlar den här delen av ledarskapet mycket om att ha koll på sig själv. Så det jag skulle vilja skicka med, det är att liksom ha en självreflektion kring det hela. Att hur påverkar det du har varit med om i livet din förmåga att ta tag i svåra situationer? Vem är du i konflikt utifrån där du bär med dig, helt enkelt?
Så på den, det djupet verkligen?
Ja, jag tycker faktiskt det. För att kunna leda på ett hållbart sätt så behöver man ha koll på sina skuggsidor. Därför att som ledare och chef är den absolut viktigaste psykosociala arbetsmiljöfaktorn. Och har vi inte koll på våra skuggsidor så kan det få för många negativa konsekvenser som trillar ner på våra medarbetare. Och jag tänker också, om man gör de här varven med sig själv så, och liksom får en känsla för den komplexitet som man har och bär som människa, så bäddar det också för en större ödmjukhet och respekt för andras komplexitet och den komplexitet som kan finnas i konflikter. Och att bädda in den ödmjukheten och respekten, den är väldigt viktig. Så det här vill jag skicka med. Att göra det här egna arbetet med sig själv. Och det behöver man göra som chef, inte bara kring konflikthantering utan generellt. Och det jag också vill skicka med, om jag tänker så här, om jag bara får ge ett tips. Då skulle jag säga, men gör dig inte själv som ledare när en konflikt uppstår. Det är så viktigt att se till att ha kloka bollplank runt omkring sig. Att man krokar an med någon liksom, din chef eller HR eller extern. Som inte bara också smeker dig med hårs, utan som kan finnas där och ge goda perspektiv. Och där du kan liksom bolla och guida dig fram i de här situationerna. För de kan vara förbannat mariga emellanåt. Så att det gör inte det här till din privata angelägenhet på arbetsplatsen. För det är en verksamhetsfråga. Hantera det på det sättet och gör det inte själv.
Snyggt. Tusen tack för att du ville vara med. För att du kom hit idag.
Tack, wow.
Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Men innan det, hur kommer man i kontakt med dig? Självklart, det måste vi ju ha med. Jag kommer länka också till hemsida och så.
Ja, men vad fint. Ja, men det är på Medlingscentrums hemsida och på min LinkedIn också.
Ja, snyggt. Och tack igen.
Tack.
Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wow-podden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps, så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily@wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag, så hörs vi snart igen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.